som pastor. Det finns både fördelar och nackdelar med att jobba som pastor. Visste ni det? Man får fika väldigt mycket. Nästan varje samling, och om man hälsar på någon eller så där, så är det kaffe och så någonting gott. Och jag och en av mina kollegor, när vi samlas på... Ja, när man då försöker man ju begränsa antalet sötsaker man får i sig, för annars blir det, så går man upp i vikt helt enkelt, eller hur? Ni vet ju hur det funkar. Så försöker man ändå tänka på det där. Men en av mina kollegor har skrivit en receptbok på sötsaker. Så när vi har våra teamsamlingar på tisdag morgnar, så händer det ibland att hon har bakat. Hon har bakat semlor, hon har bakat de godaste kanelbullarna jag någonsin har ätit. Hon har bakat rabarberpaj, vad sa du Elisabeth? Croissanger. Så kommer hon där på tisdagen och jag och en annan kollega, vi brukar titta på varandra och säga, vi börjar på måndag. Och underförstått är att vi får börja tänka på sånt där nästa vecka. Vi liksom, det här är för gott. Så idag ska jag predika om att vara beslutsam. Att ha bestämt sig för någonting och inte låta någonting hindra det. Jag och min kollega, vi är inte beslutsamma när vi ser de här godsakerna som Elin har bakat. Utan vi faller för frestelsen varje gång, och så skjuter vi alltid upp liksom att tänka på det där. Men vill man förlora de där extra kilorna, då måste man vara beslutsam, eller hur? Då kan man inte skjuta upp det varje gång man ser någonting som frestar en. Eller hur? Jag tror att vi är många som vet vad jag pratar om just nu, eller hur? Så kan det vara. Men det är väl bra att jag ska prata om det nu då. Och predika lite. Det är så här att Paulus i slutet av sitt liv, så skriver han till sin lärjunge Timoteus. Så här. I andra Timoteusbrevet kapitel 3 och vers 10. Men du har troget följt mig i lära och liv, i målsättning och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet, i de förföljelser och lidanden som drabbar mig i Antiochia, Iconium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Men Herren har räddat mig ur dem alla. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Så innan jag börjar prata om de här tre ställena, Antiochia, Iconium och Lystra. Hur många här är lite sugen på förföljelse? Både för oss som församling, men också individuellt för dig som kristen. Någon som är sugen på det? Ingen? Okej. Okay. Men menar du att du inte vill leva gudfruktigt i Kristus, eller? Förstå att alla som lever gudfruktigt i Kristus kommer bli förföljda. Vill du inte det? Är det någon som vill ha lite förföljelse? Nej, fortfarande inte. Okej, okay, men hur tänkte ni ha det då? Vill vi leva gudfruktigt för Kristus? Ja, då får vi räkna med förföljelse. Men ni har ju helt rätt. Vi vill inte ha förföljelse. Men jag tror att vi måste ändå acceptera det, att vill man leva gudfruktigt för Kristus, så får man räkna med förföljelse. Och vi ska inte vara rädd för det. Om du sitter här nu och känner att nej, men jag känner inte igen mig i det här med förföljelse. Nej, men då kanske du ska fundera på om du lever gudfruktigt i Kristus. Kanske kan det bli en liten väckarklocka. Så att vi tittar på texterna och ser vad vi kan lära oss från de här tre platserna. Först vill jag visa den här kartan. Ni kanske inte ser så jättetydligt, men ni ser något så nära i alla fall, att det här är Grekland och Turkiet. Och det var tre orter som Paulus besökte på sin första missionsresa. Han var i en annan stad som också hette Antiochia, som låg i Syrien. Och där blev han och Barnabas utsända av församlingen och den helige ande att missionera. Och på en del av den här resan då, så besöker han tre städer. Antiochia där först, sen Iconium som ligger lite längre bort, och sen Lystra. Och sen åkte han vidare sen till Derbe, men det ska jag inte prata om idag. Så de här tre platserna ska vi nu se här. Och då var det så här att Paulus och Barnabas, de begav sig till synagogan. När det var dags för gudstjänst så gick de till synagogan för att fira gudstjänst. De var ju judar. Och där står det då så här. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogföreståndarna hälsa dem. Bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det. Då reste sig Paulus och gav tecken med handen och sa: Israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna. Och då var det så att i en gudstjänst i en synagoga på den här tiden så var det så att man brukar börja med att be. Man kanske sjöng någon lovsång. Men sen, och så brukar man läsa från Gamla testamentet, lagen och profeterna. Och sen, den då som var föreståndare för synagogan, en eller flera, då var det deras uppgift att hitta någon som skulle säga någonting smart eller uppbyggligt utifrån det som hade lästs. Det var inte säkert att de kunde göra det. Så jag antar att det fanns ingen normal liksom predikant i den här byn då, eller staden. Men nu såg, och då kanske det var en öppen fråga från föreståndarna, att ja, är det någon här som är lite laglärd och kan Bibeln och har studerat eller någonting? Du får gärna komma fram här och säga någonting och förklara den här texten för oss. Och Paulus tog chansen. Han var en laglärd. Han hade ju studerat hos Gamaliel, som det står. Och min första poäng är: om tillfälle erbjuds för dig att på något sätt vittna om Jesus, ta chansen. Precis som Paulus gjorde här. Det är bättre, oftast i alla fall, än att försöka tvinga fram ett vittnesbörd. Men om det erbjuds en möjlighet att få vittna, så gör det. Här fick Paulus värsta bästa tillfället. En synagoga som erbjuder honom mikrofonen. Säg vad du vill, liksom. Och Paulus gör det. Han börjar undervisa om Jesus. Och här vill jag fastna en liten stund. För det här är superviktigt. För att när vi ska berätta om vår kristna tro. Om du berättar för dina vänner eller grannar eller arbetskollegor. Vad är det du berättar? För jag kan tänka att det är lätt hänt att man fastnar i att berätta att man är engagerad i kyrkan. De kanske frågar dig, vad ska du göra till helgen? Ja, ska jag gå till kyrkan? Ja. Eller att du, och då kanske de börjar intressera sig av, vad gör kyrkan? Ja, vi gör lite sådär och lite grejer med det där och sådär. Men man kommer aldrig riktigt till det viktigaste. Vad är det egentligen det viktigaste? Som oftast är det svåraste att säga. Att berätta om Jesus. För jag menar, kyrkan har aldrig frälst någon. Våra aktiviteter i kyrkan eller genom kyrkan, det har inte frälst någon. Vad är det enda som kan frälsa en människa? Jesus. Varför är det så svårt att ens säga namnet Jesus ibland? Har ni tänkt på det? Det tar emot liksom. Men man måste våga. Man måste tänka att det är Jesus jag ska berätta om. Att jag går till kyrkan hjälper inte någon till himlen. Men att berätta om Jesus, vad du har upplevt av honom, hur han har räddat dig och vad han har fått betyda för dig, det kan faktiskt hjälpa en människa till frälsning. Så det, och Paulus skriver det i Romarbrevet: tron kommer av predikan. Vi måste ta chansen när vi får den att vittna om Jesus. Det gjorde Paulus. Sen i alla fall händer det så här i Apostlagärningarna kapitel 13, vers 50. Men judarna hetsade upp de förnäma kvinnorna som vördade Gud och de ledande männen i staden. De satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de av dammet från sina fötter mot dem och fortsatte till Ikonium. Paulus får chansen att evangelisera och vittna om Jesus. Och det leder nästan automatiskt till att ett gäng blir frälsta och intresserade av tron. Men samtidigt blir det förföljelse och motstånd. Några som motsätter sig det här. Och de driver ut Paulus och Barnabas. Och det står att de skakar av sig dammet från sina fötter. Varför gjorde de det? Jo, det var en judisk tradition som egentligen var före liksom, Jesus, så att säga. Judarna kunde, om de var tvungna att passera en hednisk stad, så kunde de, okej, vi är så illa tvungna, liksom, men då går vi igenom här, och när vi har gått färdigt, när vi har kommit ut på andra sidan, då torkar vi av oss smutsen och dammet så att vi inte har med oss någonting från den här hedendomen nu när vi kommer tillbaka till våra judiska städer. Liksom. Så det här är ett sätt att liksom på något sätt demonstrativt visa att okej, vill ni inte ha oss så är det inte på oss. Liksom. Vi har ingen skuld i att ni nu inte kommer få komma till himlen så att säga. Att ni inte får höra mer om Jesus. Ni får skylla er själva. Vi har gjort vårt bästa. Vi har försökt. Nu sticker vi någon annanstans. Och jag tror med det så vill Paulus på något sätt visa att det är evangeliet som är fokus. Om du vittnar för någon och den bara tvärvägrar att lyssna och vill inte höra, ja, men släpp det. Gå vidare till en annan person. Gå vidare till en annan stad. Om du har bestämt dig för att evangelisera i den här staden eller försöka engagera dig i den här verksamheten. Och det bara funkar inte. De vill inte ha dig. De lyssnar inte. Det blir ingenting vettigt av det. Okej, släpp det. Evangeliet är viktigare än att fastna här. Liksom, och bli sur och bitter över att det inte funkar. Släpp det då. Gå vidare. Skaka av dig dammet. Såvida du inte har gjort något illa förstås för att förtjäna att de inte vill lyssna på dig. Då får du omvända dig. Men om du har gjort så gott du kan i alla fall. Och satsat på Jesus, försök berätta, men de vill inte lyssna. Släpp det och gå vidare. Så den här första gången i Antiochia som Paulus möter motstånd, så går han bara därifrån, accepterar det och går vidare i livet. Han fortsätter till Iconium. Nästa stad här på kartan. Och det står det i Apostlagärningarna kapitel 14, vers 1. I Iconium hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Samma mönster upprepar sig igen. Har man ett vinnande koncept, varför ska man hitta på något annat? Så Paulus kör på igen. Det står det, det var ju både judar och greker, hedningar som kom till tro. Det fanns många greker som faktiskt trodde på Gud och gick till judarnas synagoga. De ville inte gå till sina grekiska hednatempel. De hade börjat tro på Gud. Men problemet var, varför blev de inte då konverterade till judendomen, kan man undra. Och det predikade jag om här om några veckor sedan, va? Att då var man ju tvungen att omskära sig. Och det är inte så jättetrevligt, antar jag. Så många känner nog att jag tror jag skippar det. Jag tror gärna på Gud, men jag vet inte om jag vill bli jude fullt ut liksom. Och här fanns det tydligen många sådana. De trodde på Gud, de gick till synagogan, de prisade Gud, de läste sin bibel, de bad sina böner. På alla sätt så trodde de som judarna. Antar jag i alla fall. Men de hade inte fullt ut gått över. Så när nu Paulus kommer och predikar om Jesus, och att man kan få bli frälst i Jesus, det är bara yes, vi slipper omskära oss. De vill nog gärna liksom. Men det där tar vi liksom. Så att de var på. Så det var många greker och hedningar som ville bli frälsta. Ja. Men vad händer då? Jo, samma sak händer inte bara med möjligheten att vittna, utan även förföljelsen. En lite längre text här, men vi tar den då. De judar som vägrade tro hetsade upp hedningarna och förgiftade deras sinnen gentemot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att vissa höll med judarna och andra med apostlarna. Och när både hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkring. Om man kollar här i grundtexten som jag har gjort, då kan man se att det verkar som, i alla fall, att det står att Paulus stannade därför en längre tid. Sen är det där jag strykit under det i vers 3. Alltså, det blev förföljelse. Och just därför stannade Paulus en längre tid. Det framgår inte riktigt på den svenska, men det är som att det finns en koppling här. Det är som att han slår näven i bordet. Jag tänker stanna längre, bara för att ni vill att jag ska härifrån. Jag känner igen det där någonstans ifrån. Är det någon av er som har 4-5-6-åriga barn? När någon har en leksak och så vill det andra barnet ha den leksaken. Då tänker jag ha den längre, bara för att du vill ha den. Lite så känner jag igen Paulus i det här. Ibland så fick man bara skaka av sig dammet och gå vidare. Men ibland bara, nej, då knyter man näven och slår näven i bordet liksom. Bara för att ni vill ha mig härifrån. Bara för att ni inte vill liksom, eller bara för att ni vill ska störa de som faktiskt har kommit i tro. Så tänker jag stanna. Jag tänker inte låta er styra liksom. Utan jag bestämmer för att stanna här så länge jag kan, åtminstone. Sen ser vi lite senare att när han sen får reda på att de är på väg att misshandla och stena honom, då sticker han därifrån. Alltså man ska ju inte vara dum. Alltså riskerar du att stenas, det vill säga dödas. Okej, okay. Där någonstans går gränsen. Så Paulus och Barnabas, okej, okay, vi drar liksom. Det viktigaste, återigen, fast besluten att predika evangelium, det måste vi fortsätta med. Funkar det inte här så finns det fler platser som behöver höra evangelium. Lyssna inte den personen så finns det andra personer som vill lyssna. Blir det för mycket motstånd, okej, låt oss gå undan en stund och prova den här platsen eller personen. Och då kommer han till Lystra. Och då står det då i Apostlagärningarna kapitel 14 och vers 7. Där fortsatte de att förkunna evangeliet. Han var fast besluten att fortsätta berätta om Jesus. Han tänkte inte låta någonting hindra honom. Han var, kan man säga, både beslutsam och flexibel. I det att jag har bestämt mig att jag ska predika om Jesus. Det kommer jag göra vad som än händer. Men förutsättningarna och omständigheterna förändras. Och platserna och personerna. Men jag ska fortsätta förkunna evangelium till mitt sista andetag. Vad är då evangelium? Om vi får göra en liten parentes. Vad är det egentligen Paulus förkunnar? Vad är det som är så viktigt? Jo, jag skulle vilja fastna där en liten stund. Vad är det Paulus var beredd att dö för? Vad var det han vägrade ge upp? Jo, det var evangeliet. Och jag tänkte vi skulle bara lite kort här sammanfatta evangeliet. Vad är det som är så bra med det? För det första så betyder evangelium goda nyheter. Det här är positivt. Det här är en nyhet. Det här är någonting som är en väldigt gott, positivt som vi får ta emot. För det andra så är det så att alla människor, verkligen varenda en av oss, är på väg att gå förlorade. Varenda människa, står i Bibeln, har syndat och är på väg mot fördärvet. Att gå förlorade. Och vad exakt vad det innebär, det kan vi prata om en annan gång. Men det är i alla fall inget positivt. Döden liksom. Vi är på väg mot slutet. Fördärvet. Att gå förlorade. Men så vill inte Gud ha det, givetvis. Så därför står det ju i Bibeln att han sände Jesus för att dö för oss. Och ta det straffet som vi skulle ha fått att gå förlorade. Att få döden. Det tog Jesus på sig. Och istället fick vi det som han hade. Heligheten, rättfärdigheten. Allt det gav han till oss. Så alla de synder vi har gjort, allt elände vi har ställt till med, det erbjuds vi förlåtelse för. Hur får man då detta? Jo, det är det som är de goda nyheterna. Man får dem genom att tro på Jesus. Det är så enkelt. Jesus säger, omvänd er och tro på evangelium. Så ska ni få syndernas förlåtelse. Eller är det Petrus förresten? Ja, men båda sa ungefär samma sak. Vad är omvändelse? Måste man omvända sig? Det lät väl inget roligt, eller? Jo, varenda en av oss måste omvända oss, säger Jesus. Om inte du och jag omvänder oss, så kan vi inte ens komma till Jesus. För att omvändelse, det innebär att vi går åt fel håll. Vi är på väg mot fördärvet. Vi är på väg att gå förlorade. Om du vill till Jesus och till Gud, då måste du faktiskt ta och vända dig om. Och gå mot Jesus. Du kommer fortfarande inte vara helt perfekt. Du kommer fortfarande göra dina misstag och en och annan synd här och där. Men du måste åtminstone vända dig om och sluta gå mot ett världsligt, syndigt liv. Och gå mot Jesus. Ta emot det som han vill ge. Sen måste du tro. Och Jesus säger, eller Paulus undervisar att man ska tro i hjärtat och bekänna med munnen. Du ska du kan inte ljuga inför Gud, utan du måste tro på riktigt i ditt hjärta och sen på något sätt offentligt bekänna det inför Herren, inför oss andra. Vad ska man tro på? Korset på Jesus. Att Jesus, kortfattat, du ska tro på Jesus, men inte bara hur som helst, utan också att han dog på korset för dina synder och att han uppstod igen på tredje dagen. Och sen står det också givetvis att man ska döpa sig som ett tecken på det, att man tror på det här. Och vad får man då? Den helige ande. Och evigt liv. Istället för evig död så får man evigt liv. Och istället för att gå förlorade så blir man frälst. Och det sista som är så bra, varför detta också är goda nyheter för oss alla. Det är gratis. Det kostar ingenting. Och det är till och med viktigt att säga det, därför att det är lätt hänt att man kanske vill förtjäna den här gåvan från Gud. Genom att försöka liksom, ja, men på något sätt göra goda gärningar eller tro att man kan förtjäna det här på något sätt. Nej, du kan bara ta emot det här och tro på Jesus. Det är evangelium. Och det budskapet är så starkt, för det kan verkligen leda en människa till frälsning. Ja, i alla fall. Ska avsluta här. Nu händer något riktigt allvarligt här i Apostlagärningarna 14 och 19. Från Antiochia och Iconium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket om att stena Paulus och släppa ut honom i staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag gick Paulus och Barnabas vidare till Derbe. Om du har blivit stenad så att man tror att du är död, skulle du gå tillbaka till den staden där de var som stenade dig? Jag tycker ändå att man tänker att man kanske hade velat ta sig därifrån. Men Paulus, nej. Han gick tillbaka. Varför gjorde han det? Han var väldigt bestämd. Han kanske hade finska gener. Jag vet inte. Han hade bestämt sig att jag ska lämna på mina egna villkor. Och jag tycker att det är nästan lite roligt liksom, för att nästa dag så gick han därifrån. Så det verkar inte som att det egentligen fanns så jättemycket viktigt att göra där i Lystra. Men han tänker liksom på något sätt demonstrativt visa, jag tänker inte gå härifrån förrän jag själv har bestämt mig för det. Han var fast besluten att predika evangelium och ingenting fick hindra honom. Jag känner igen det där från min lilla dotter. Det var här om veckan så hade jag hämtat henne på dagis. Och det kan ha hänt någon gång att jag har sagt att är det en solig, vacker, fin sommardag, då får man ta en glass. Kan ha hänt. Men så kom vi hem och så lägger jag mig på soffan och är trött. Och så kommer Amelie till mig och säger: pappa, det är en varm, fin, solig dag. Jag vill ha en glass. Och jag säger: nej Amelie, det är inte en varm, fin, solig dag idag. Du får ingen glass. Jo, jag ska ha en glass. Nej, Amelie, du får ingen glass. Jag tänker gå och ta en glass nu. Nej, du får inte gå och ta en glass. Jag går och tar en glass nu. Du får inte ta en glass. Jag har tagit en glass nu. Amelie, gå och lägg tillbaka den. Jag tänker öppna nu förpackningen. Nej, Amelie, gå och lägg tillbaka den. Jag tänker äta din glass nu. Nej, Amelie, du fick inte. Jag äter min glass nu. Oh. Någon som känner igen det här? Vissa personer är väldigt bestämda. Har de bestämt sig för någonting så tänker de göra det. Så det som är liksom lärdomen från den här predikan är väl liksom: var som Amelie. Var inte som mig med på tisdag förmiddagarna. Liksom. Utan var som Amelie. Var fast besluten att predika evangelium. Att ta varje chans att berätta om Jesus. Att ta vara på de tillfällen du får. Men skaka av dig dammet och gå vidare om det inte tas emot. Kastas du ut, okej. Okay. Det är ändå evangeliet som är det viktigaste. Vid vissa tillfällen så bestämde för att nej, jag tänker gå på mina egna villkor. Beroende lite på situationen så får man vara flexibel. Men man är väldigt bestämd och beslutsam över att det är evangelium som är det viktiga. Och det måste förkunnas. Jag måste få dela det jag har upplevt av Jesus för andra människor. Och det vill jag fortsätta göra. Liksom. Så det tänker jag lärdomen från Antiochia, Iconium och Lystra.